Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hej allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen
och jag heter Tilda Boysen.
Det är faktiskt så att 3 elever i varje klass i Sverige idag går till skolan och tänker att det är ingen som kommer att säga hej till mig idag heller. Mobbning är ett gigantiskt samhällsproblem och vi är fler där ute än vad vi tror som har varit med om det här och drabbats. Alla har garanterat varit med om det på ett eller annat sätt. Dagens gäst är multientreprenör och trots sina unga år otroligt framgångsrikt. Han är här för att dela med sig av sina erfarenheter från motgång till framgång. Varmt välkommen Adrian Andersson. Ja, så härligt att ha dig här Adrian. Otroligt vilken resa du har gjort. Vi kanske ska börja faktiskt med att backa bandet till när du gick i skolan i mellanstadiet. Mm. Vem var Adrian då?
Ja, men Adrian, 11-12 år i mellanstadiet, var allt var liten i åldern också. Liten tillväxt, liksom allt var kort och så vidare. Allt ganska smal, slank. Och jag tror jag var ganska liten i personligheten också. Hade svårt att vilja liksom sticka ut för mycket. Jag försökte bara smälta in så mycket som det går. Vilket jag aldrig har lyckats klara. Så det var lite motsägelsefullt. Men hade svårt att tro på mig själv. Hade ganska mycket utanförskap. Och gick igenom en skolperiod som var ganska jobbig. Jag ser det fortfarande som en av de jobbiga perioderna i livet. Men idag kan jag ändå blicka tillbaka och se att det var otroligt lärorikt också. Men jag gick egentligen mellanstadiet. Blev mobbad ganska snabbt. Jag vet inte exakt vad som triggade igång det. Men hamnade ganska fort utanför. Jag hade alltid ganska mycket spring i benen, ganska mycket energi. Hade svårt att sitta still, fokusera i klassrummet och ganska snabbt blev en udda fågel som blev liksom utstött mer och mer. Och gick igenom mellanstadieperioden mobbad av ett gäng killar. 5-6 stycken som tryckte ner mig daglig basis.
Vad var det som kunde hända om du tar en vanlig dag när du gick till skolan när det var liksom som värst?
Ja, men jag skulle säga, de vanligaste grejerna är ingen sån drastisk händelse, utan ni nämnde lite tidigare att man får inte ett hej. Och jag tror att jag fick nog inte höra någon gång liksom, tja hur mår du, och att någon ville fråga det ärligt talat liksom på det sättet. Och det var ju, man tänker inte på det i stunden, men över tiden så blir det, liksom, det är ingen som frågar eller kanske bryr sig över vad som händer. Och det kunde vara föräldrarna gjorde såklart det, men det räknades liksom inte, utan varför gör ingen klasskompisar det? Och samma sak att du kommer, ska ett grupparbete i skolan, alla ska dra in sig i gruppen själv eller på idrotten, och sen hamnar man alltid den som blir sist kvar. För att ingen ville välja en till sin grupp, och läraren får liksom placera in den som lite restpersonen in i någonting. Eller i matsalen att man ska sätta sig ner och så, ja, men den platsen är upptagen. Och sen kan du sitta någon annanstans i matsalen själv och se att den platsen blev aldrig upptagen någonsin. Så att sådana där delar. Men sen var det också knuffar. Kunde vara krokben i korridoren, liksom spidiga kommentarer och sådana som kom. Eller handduken som stal i omklädningsrummet och så vidare. Så att, men det, jag tror de här små detaljerna som för det är ingen drastisk händelse ofta upplever jag mobbning, utan det sker successivt lite hela tiden, vilket gör att hade man fått en plötslig händelse tror jag man reagerat mer än när det byggs upp lite över tiden. För det blir på något sätt en naturlig vardag, vilket är så sjukt att säga.
Ja. Jag tänker det här med alltså, psykiskt våld på något sätt där man typ inte säger hej eller man tar någons handduk. Alltså det, nej, det är inte okej tycker jag. Eller här i matsalen, det är ju på ett sätt jobbigare ibland än att bara liksom få ett slag. Även fast det är också jobbigt att det blir, jag menar, ensamheten och utanförskapet och att man till slut tänker att ja, okej, varför vill ingen ha mig? Vad är det för fel på mig? Så har jag i alla fall känt. Hur tänkte du när det här hände? Var det liksom någon speciell tankegång?
Jo, men du ifrågasätter ju vad du gör för fel. Liksom. Jag tror framförallt sommarloven är jättebra, för då får du mycket tid att tänka och återhämta och så här. Och jag, ja, men, varje sommar kommer tillbaka och så här, bara shit, nu kommer det kanske bli bra.
Mm.
Nu känner jag att jag landar, jag ska bete mig på ett visst sätt, jag ska försöka anpassa lite hur jag är i det andra umgänget. Och kommer tillbaka och inser att även om du själv har försökt tänka på saker, jobba på saker, så har din omgivning inte gjort det på det sättet. Nej. Så att du slås tillbaka efter bara några timmar i samma fack på det sättet. Så att, det är absolut jobbigt.
Ja, alltså fruktansvärt. Jag är ju ambassadör för Friends och där har vi i många år pratat om just det här ordet hej som du var inne på. Och jag vet en film som Friends körde för flera år sedan, men då var det här när man såg elever gå omkring och liksom känna sig helt osynliga fram till det ögonblicket när någon faktiskt säger hej, och då är det som att den här eleven liksom plötsligt blir levande, finns. Mm. Alltså det är nästan som att man kan ibland känna sig som ett spöke om man inte får det där hejet.
Och det är rätt absurd hur det kan vara. En sån liten grej kan göra en sån otroligt stor skillnad.
Ja, men jag tänker på, det är ju helt fruktansvärt det du beskriver verkligen. Det är ju jävla tortyr att utsättas för det där. Att inte känna att man är välkommen till ett matbord eller inte får ett hej, inte får vara med i grupparbetet, alltid blir sist vald där. Det är fruktansvärt. Alltså, vad barn gör är ju en sak, men sen måste det ju, det är ju vuxnas ansvar faktiskt att ta tag i sånt här. Det måste ju ha funnits vuxna och lärare som såg vad som hände. Vad upplevde du?
Men det tog ganska lång tid jag själv pratade om det och öppnade upp även alltså, för familj och sådana saker också. Men jag gjorde ändå det för familjen, då fick jag väldigt mycket stöd. Och det är jag jättetacksam för, att de började liksom hjälpa till, prata om vad som hände, de började prata med skolan och så vidare.
Kan du komma ihåg första gången när du vågade berätta? För jag tänker att det är säkert många som lyssnar just nu, säkert några som är mitt uppe i det här nu och kanske i den fasen att man inte har vågat berätta. Kommer du ihåg hur du fick modet, kraften, hur du gjorde?
Nej, jag vet nog faktiskt inte riktigt tillfället. Jag tror det började komma mer och mer när jag var sjuk väldigt mycket. Jag hade ont i magen, ont i huvudet liksom. Så att jag tror att det var mina föräldrar som började mer och mer försöka närma sig och försöka förstå. Hur är det liksom faktiskt? Så du tar inte med kompisar hem från skolan liksom, och så vad händer? Och jag spelade kopiöst mycket dataspel under den tiden också. Så att jag tror att mycket var något föräldrarna bemötte mig närmare så här, lite åt gången, och började fråga vad är det som faktiskt händer? Och började prata om det lite mer. Men jag tror man öppnade upp det lite successivt hela tiden. Skolan upplevde jag tyvärr inte gjorde så mycket. Vi började prata då när föräldrarna fick informerat om det här och började ta upp det med skolan och kalla på möten, så att vi behöver reda ut det här. Vi behöver liksom hitta ett upplägg. Och mycket handlade om att jag hade svårt att fokusera och sådana bitar på skolan. Jag klarade den alltid. Det har inte varit att jag inte klarade ämnena, men jag kunde inte fokusera och tyckte att det kunde bli tråkigt för lätt. Men då blev det en lösning i en period då att jag skulle sitta i eget rum av saker för att få mer fokustid, och det kanske skulle hjälpa. Men det ser efterhand ser liksom katastrofalt det slutar med, för det blir alltid Adrian som är själv och alltid ska gå i ett eget rum och sitta och jobba. Och den är så bakvänd, den logiken. Att istället för att jobba med inkludering så placerar man någon annanstans.
Blev du ännu mer exkluderad egentligen?
Ja, men lite så. Och det var nog i gott syfte från början, men det blev liksom inte riktigt lösningen på det heller. Men sen hade jag ju, problemet var väl att mycket av dialogen när man är mobbad eller har problem så pratar man med sin mentor i skolan. Och den mentorn hade ett ganska stort agg mot mig. Så att det slutade ju med att hon började prata, men vi har pratat med föräldrarna till eleverna och sådär. Jag tror fortfarande inte att de gjorde någonting i de delarna. Och sen var det ett utvecklingssamtal när jag var 12 år gammal, där gick i femman, som vi satt i den här utvecklingssamtal. Mina föräldrar var med, jag och pappa och den mentorn. Och då tittade hon på först pappa och sen mig i ögonen och sa att Adrian, du kommer aldrig kunna lyckas med någonting i din framtid. Och började sen prata med pappa då och föräldrarna att, men det är viktigt att ni inte har så höga förhoppningar över Adrian, för att han kommer inte klara skolan, han kommer inte hitta det sociala sammanhanget, och ni bör inte sätta för tydliga mål eller krav eller förväntningar på vad som kommer hända, för att han kommer inte klara det. Och där, det tillfället kommer jag ihåg jättemycket, för då bröt jag ihop fullständigt, fick gå ut därifrån och låste in mig på toaletten och bara grät och kom inte tillbaka till skolan på flera dagar. Det var... Idag tycker jag att det är ett absurt samtal att få. 12 år gammal, liten Adrian som inte vet vad man ska göra i livet som jag tror inte någon 12-åring vet och får höra att du kommer inte lyckas. Den lilla motivationen som fanns i skolan då var helt absurd. Och det var då vi började förstå. Jag hade pratat lite om att läraren betedde, just när mentorn betedde sig ganska illa. Mm. Det kunde vara men peka ut i klassrummet. Hon var mattelärare bland annat, så vi kunde få tillbaka ett matteprov där det kunde vara att alla klarade provet utom Adrian.
Så hon, att alla sa får, högt.
Hon sa det högt. Och så att alla får gå hem. Men Adrian, du måste stanna kvar en stund. Så jag ställde kvarsittning. Och sen när jag fick provet och kollade på det så var det typ alla rätt. Och då kunde jag liksom inte förstå vad gjorde jag för fel. Då var det fel med kommunikation eller fel metod du jobbade när du räknade ut. Du fick rätt svar men du tänker på fel sätt eller någonting. Och är man 12 år eller 11 så du kan säga läraren att det är fel, så är det fel. Mm. Det blir liksom ett facit som du lär dig ifrån. Så att jag förstod då att jag räknade fel hela tiden och jobbade. Så att det var många sådana här delar som kom, upprepade delar. Och sen hade jag en kille som vände och började ställa sig bredvid mig och faktiskt började umgås. Vi hittade en hel synergier som blev min bästa kompis efter det. Men när han började umgås med mig så började han få, och sina föräldrar få meddelande av den här mentorn som sa att han behöver släppa kontakten med mig.
Va?
För att annars så riskerar han att inte klara skolan.
Oj.
Men vad så är att, det här? Vilken, alltså det är ju mardröm. Men när faktiskt mentorn är den som är en av de värsta mobbarna.
Mm.
Och liksom när någon då räcker ut handen och gör det här hjältemodiga, bara är den där första människan som säger hej och ser, vad fan, du kan ju vara en underbar människa. Och liksom ska och då stoppas alltså, och bli hot då från läraren nästan att det här kommer att gå illa om du inte bryter den här kontakten.
Men jag tänker, mentor ska ju vara en säkerhet i det hela. Alltså en skola så här, just när det sker mobbning eller vad som helst, ska man ju kunna vända sig och få hjälp.
Mm. Men jag tror tyvärr, alltså du är säkert inte ensam. De flesta lärare är ju förstås helt underbara.
De flesta är otroligt bra.
Men sånt här händer. Jag har också varit med om det här, att ett barn har sagt till mig att min mentor hatar mig. Mm. Min mentor hatar mig. Mm. Och liksom får det här som du också berättar bekräftat i små, små handlingar eller större handlingar. Mm. Återkommande. Och det är ju, så får det bara inte vara. Vad gjorde, jag tänker det här utvecklingssamtalet, det låter ju helt som en mardröm.
Mm.
Det
var inget bra samtal.
Nej, alltså, det känns som ett, så här, ett skolexempel på hur ett utvecklingssamtal inte ska vara.
Mm.
Och hur fasen vet den här läraren att Adrian inte kommer att lyckas med något? Alltså att befästa det är ju, ja, nu har vi facit i hand här framför oss, värsta multientreprenören, prisad och allt liksom. Men
det känns lite som en sån här livsdom, alltså när någon säger något sånt när man är ung, alltså oavsett om det är alltså om något fysiskt eller så, men bara kunna säga att så här kommer det vara för resten av ditt liv, du kommer aldrig lyckas med något. Det är liksom bara krossa drömmar och också självförtroende verkligen.
Ja.
Det är hur skadligt som helst.
Och man känner också
livsdom är ett bra ord på det. Ja, men det är väldigt bra
summerat. Och jag tänker också det, alltså jag hoppas om det är någon lärare som lyssnar på det här då, alltså att man självklart förstår hur otroligt farliga sådana här ord kan vara.
Mm.
Vi talade ju faktiskt till, vi var inbjudna på psykiatrikongressen här om veckan.
Mm.
Och där pratade vi också just om vikten av ord när en människa som sitter i en sån faktiskt maktställning som en lärare gör. Det är ju en otrolig maktställning i en ung människas liv. Eller för den delen en psykiater när man söker hjälp som ung människa. Alltså där är ju varenda ord kan ju faktiskt vara livsavgörande.
Mm.
Men hur tog du dig från det här? Du är där inne på toaletten. Bra att du vågade markera, tycker jag ändå. Att du vågade gå ut och visa att det här är fasen inte okej.
Mm.
Istället för bara sitta kvar och försöka liksom ta det. Mm. Alltså, vad hände? Reagerar läraren någonting på det här när du ändå visar att det här knäcker mig?
Ja, men det blev ganska tjafsig stämning när hon lyfte det. Liksom, för då hade vi liksom, hade det där mötet också.
Mm.
Planen var ju att vi skulle prata om lärarens beteende, mentors beteende mot mig i klassrummet också. Så det blev en väldigt dålig stämning med föräldrarna också, som blev otroligt upprörda över hur kan man säga någonting sånt. Och gav en ganska ordentlig utskällning. Så att det blev en rätt dåligt samtal, men jag tror att läraren började få en utskällning tillbaka, som det faktiskt blev.
Vet du om dina föräldrar lyfte detta till skolledare, alltså till rektor?
Jo, vi lyfte upp det vidare. Och bara såhär, men det är svårt att bedöma hur mycket det var då och inte liksom, när det skedde dagbasis. Man hade inte konkreta delar.
Men
vi lyfte det då. Men då sa jag att det är mentorns ansvar att ta tag i mobbning.
Men fick mentorn fortsätta som din mentor?
Ja, Så att vi fortsatte, så det hände ingenting. Rektorn sa bara att det är mentors ansvar att ta i mobbning. Idag nu när vi jobbar med skolor så vet man hur otroligt fel det där är. Men det slutade med att jag bytte skola och fick gå vidare. Men så vitt jag vet så är nog den läraren fortfarande läraren idag. Men jag har aldrig haft kontakt efter.
Nej. Det är därför jag säger ett stort problem. Alltså även när jag själv haft problem med lärare eller något som är konstigt, det är så svårt att själv få någonting att hända. Mm. För man kan ju liksom inte riktigt bestämma att nej, men nu får du inte vara med lärare längre. Och att kunna också att typ rektorn tror på en. För de vill gärna ta lärarens parti i min erfarenhet. Och att det kan ju verkligen kännas helt fruktansvärt. Att ja, okej. Och så om man väl har vågat säga något till rektorn eller till någon som är alltså längre upp i näringskedjan, nu ska säga, och så får man det bemötet. Ja, det händer ingenting.
Men det går, vi ska ändå ge hopp tycker jag till den som är drabbad idag och lyssnar där ute, för jag vet att ibland är det inte så, det är helt fruktansvärt det du var med om. Alltså jag ryser av hela kroppen och det är så modigt och viktigt att du berättar det här, tänker jag, för alla som drabbas just nu. Men det finns hopp, det behöver inte bli det här bemötandet. Jag har också varit med om när man har larmat till skolledare om detta och sagt att det här är ju helt hemskt. Och det som du säger, Adrian, det här var ändå några år sedan, förhoppningsvis vi lär oss hela tiden mer. Men helt fruktansvärt. Och vad hände då när du fick byta skola?
Nej, men då bytte jag skola och då blev det ju, det blev ju bättre. Mobbning försvann liksom, så att jag tyckte det var bra. Den skolan var helt annorlunda och reagerade ganska snabbt på att de tyckte jag såg, verkade vara utanför. Men det var nog bara så att det blivit liksom, även om det var helt nya människor och allt sånt där. Så var jag ju lite van hur jag skulle bete mig och så vidare. Så att det blev mycket bättre. Jag fick kompisar, det började liksom bli bättre. Den killen som började backa mig bytte också skola, så vi kom tillsammans och höll ihop i många år framöver. Så
att han är, gud vilken hjälte.
Ja, han är all cred till liksom.
Vad heter den här killen då?
William.
Heja William, säger all kärlek till dig.
Gud, han gjorde en enorm insats för mitt liv där. Liksom. Att följa med, började hänga med någon och så. Han spelade ju jättemycket dataspel under just tiden. Det. Så att, och det var väl...
Vad betyder det för dig? Att jag tänker, om man är i skolan, som det var i början där för dig, och man bara känner jag blir osynliggjord, jag är ingen säger hej, ingen vill ha med mig. Och så kommer man hem och så kan man sätta sig framför ett dataspel och vilka spel var det du spelade och vad hände där liksom?
Ja, men den digitala världen var allt för mig. Och det, jag vet, det är många som kommer tycka, men det kan man inte säga, och det är en hittapåvärld, och det är en hittapåvärld. Men det är en hittapåvärld där det är helt andra regler och reglerna varieras oavsett var du befinner dig. Och du kan byta miljö och värld på ett knapptryck. Så att spelade liksom, ja, men mycket Minecraft i början, mycket League of Legends sen, men körde annat också. Men framförallt var väl att jag kunde gå in och börja prata med människor över hela världen som inte hade den här stämpeln på att jag var satt själv i klassrummet, utan då vi hade exakt samma intressen. Och jag tror att när du sätter in skolet, fundamentalt utmaning som skolan har är att du hamnar i en klass med 25-30 elever, ibland kanske fler, där alla kommer från helt olika bakgrunder, kanske inte har någonting gemensamt med varandra mer än att man är samma ålder, och du ska gå med dem i 10 år framöver. Mer eller mindre. Och det här är utmanande. När du hamnar kanske mer mot gymnasiet, kanske mer mot universitet, så brukar många ofta uppleva att det blir bättre. Men det tror jag har att göra med att du hamnar väldigt mycket mer med lika intresserade människor. Eller om du börjar ett idrottslag och spelar fotboll, så kommer du träffa folk som är intresserade av fotboll. Så att oavsett om man har helt andra värderingar eller tankar, så har man ett gemensamt intresse. Och det var väl det som hände i en datavärld när man spelade. Liksom att jag träffade jättemycket människor som förstod det jag gjorde, eller vi pratade om, vi hade kul och fick respekt. Vilket gjorde att jag spelade ju helt kopiöst mycket. Jag var ju beroende av dataspel, absolut. Jag spelade ju, gick upp tidigt på morgonen och spelade så innan föräldrarna hade vaknat. Spelade liksom delvis under skoltid, spelade så fort jag kom hem, skyndade mig bara hem från skolan för att sätta mig i datorn och spela och koppla upp mig och prata med folk.
Men det här är ju egentligen inte så konstigt. Man tänker så här, det var väl alltså ett grundläggande driv som människa är väl att man vill bli sedd. Att, alltså det tänker jag, det vill vi. Varför är vi annars här? Vi är ju liksom ett flockdjur. Man vill ju betyda någonting för andra människor och känna utbyte, lära sig saker, utvecklas. Vara i en miljö där man inte blir sedd och har dessutom ens ledare som säger det kommer inte bli någonting av dig, du är körd, du kommer aldrig lyckas med någonting. Och de här andra människorna gör rätt som ignorerar dig. Den som räcker ut handen gör fel, ska straffas, får lite tips om att inte knyta kontakt. Du väljer mellan det och en miljö där folk ser dig, du utvecklas, har roligt, lär dig. Det är väl klart att man vill vara där.
Ja, men så att, så även om jag aldrig har träffat de människorna från den världen någonsin och kommer aldrig göra det fysiskt, så var det jättenära vänner. Så att en lång period var bland de bästa vänner jag hade, en människa jag aldrig kommer träffa.
Nej. Det är väl det fina på något sätt, för det är klart att det finns alltså problematiska grejer också med att spela för mycket. Men just att man får den här chansen att skita i allt man har varit innan och faktiskt också börja alltså ge sig själv en chans att vara den personen man är egentligen. För ofta när man blivit liksom stämplad som en person och vågar inte säga så mycket i verkligheten, jag skulle säga, att få göra det utan att kanske visa ansikt någonting, det kan ju verkligen bygga de här broarna till att våga vara sig själv och att hitta de här första stegen. Så att det tycker jag är helt fantastiskt att man kan göra det.
Ja, intressant. Vi hade faktiskt skolministern här för några avsnitt sedan, och hon tog just upp det här med dataspelsberoende när vi pratade om hemmakämpar, som vi kallar det och sådär. Och läste att hon hade bilden av att det ofta hängde ihop. Men, och på ett sätt så kanske hon har rätt att det ofta blir så att när man känner ett utanförskap, och inte bara känner att det är ett utanförskap. Det är inte konstigt att man känner det, för det är så. Man blir aktivt mobbad, utesluten, exkluderad. Det är klart att man, om man försöker hitta ett annat sammanhang.
Den är väldigt... Alltså det är en jättesvår fråga. För det är problematiskt med dataspel. Och det kan vara. Men det kan också öppna upp jättemycket. Du lär dig kanske mer språk, du kanske lär dig kreativitet, du lär dig reaktionsförmågor och beror på vad du ser för spel. Du lär dig prata med människor och socialisera sig. Men du är inte van att göra det i den vanliga fysiska världen.
Fast båda världar är ju egentligen verkliga. Alltså det är ju inte så att dataspelsvärld är overkligt. Jag menar, du är ju entreprenör idag som vi strax ska komma in på. Men jag menar att idag sker ju så mycket via digitala medier också. Vi startar företag ibland via digitala medier, vi sluter avtal, världsledare möts. Det är klart att inte alltid våra statsministrar och presidenter ses live. Det är klart att de kopplar upp sig på vad de nu kopplar upp sig på för plattform och kör videomöten och beslutar otroligt viktiga saker. Vi träffar människor som vi blir kära i. Vi skapar poddar ibland. Det är ju lika verkligt som den fysiska världen ibland, eller vad säger du?
Jo, men det blir det liksom. Jag tror viktigt är att man har en kombination med just den här fysiska världen och att man kan kombinera dem på ett bra sätt. Jag tror väldigt mycket på att ska man sitta hemma och spela dataspel, om vi var fem kompisar, så drog alla hem så fort man kunde från skolan, började spela dataspel. Istället för att kanske träffas gemensamt och sätta sig ner, typ en modern fritidsgård, och sätta sig liksom och spela tillsammans för att få någon typ av mänsklig interaktion fysiskt, tror jag är väldigt värdefull. Men jag får ganska mycket, när jag gjort lite föreläsningar, så är det många föräldrar kanske kommer fram och pratar just, men jag har någon barn som sitter och spelar för mycket, hur ska vi tänka och göra? Och jag har försökt filosofera lite med den frågan, vad är bra och dåligt i det? Och det är väl en omöjlig fråga, men jag tror mycket handlar om vad du gör med spelandet. Om du sitter och kör samma spel om och om igen och bara är klickspel eller vad det handlar om, så tror jag att det blir bara beroende utav det flödet. Jag hittade ganska snabbt, men vad händer om man gör så här? Börjar liksom ifrågasätta, vilket jag alltid hade gjort tidigare också. Men börjar fråga, vad händer om vi gör så? Jag spelade Minecraft, som egentligen ett spel utan syfte. Du bara går runt och bygger saker och gör en massa grejer. Och börjar säga, men vad händer om jag bygger lite community i detta? Går det? Det finns massa i USA och några i Sverige, men tyckte de var dåliga, men de gör ju ett eget. Så jag började som 12-åring eller bara bygga en egen community och bygga en egen liksom server kring det. Och få människor som började spela, det blev liksom moderatorer vi skulle ta in. Jag tror här började liksom något sätt entreprenörskapsresan lite mer också. Att börja bygga någonting, ifrågasätta, börja se lite hur funkar kodningen i det här. Även om jag aldrig blev en fullständig programmerare, men jag började förstå hur saker hängde ihop i datans värld. Och jag tror att om man tar det perspektivet och vrider lite på att inte bara spela samma banor och allting, utan du fortsätter, hur funkar det egentligen? Hur fungerar grafiken på det här? Hur är tanken? Varför gjorde de så här när de byggde? Då tror jag man kan lära sig enormt mycket och få mycket kreativitet. För jag tror att begränsningen om man tappar kreativiteten, som vissa spel kan bli, att det är så mycket monotont upprepande, så att du behöver ha den här kreativiteten som är väldigt värdefull att ha, för den kan du lätt ta med dig i vanliga världen också.
Men tänk, för att återgå lite till när du bytte skola. Hur fick du en bra mentor? Vad var bemötandet där som lärarna gav dig?
Helt annorlunda. Det var helt andra rutiner. Det var ganska tydligt så här, nolltolerans mot utanförskap, mobbning. Liksom, så att ganska fort så blev jag kallad till möten. De trodde att jag upplevde liksom mobbning när jag var utanför. nej, bättre än vad det var tidigare. Alltså, nu är det jättebra. Mm. Jag trivs. Jag gillar klassen. Jag bara, jo, men du är ibland lite själv och sån saker. Bara, jo, men det har ju varit de senaste åren. Liksom. Det var ganska naturligt. Så då pratade vi om det med skolan också. Så de fick en bild av vad som hade hänt. Vilket var jättebra. Så jag fick jättebra stöd av den skolan och kunde börja vända saker. Sen ska jag säga att skolmotivationen för att plugga och sån saker var fortfarande jättelåg. Jag gillade inte skolan. Och tyckte att det där var bara onödigt, tog min tid. Men det var bättre. Och jag kände liksom trygg i området. Men jag tyckte det var kul, men jag kände mig trygg.
Vad, du pratade om det här att du kände liksom att du var, hade svårt att fokusera. Mm. Vet du vad det beror på idag? Eller vad var det? Var det inte tillräckligt kul? Eller var det själva verket en diagnos du bar på? Eller vad var det för någonting?
Ja, men jag tror det var en blandning med att det inte var tillräckligt kul eller kanske till och med utmanande och det gick lite för långsamt. Jag gillar när det går fort, jag gillar när det händer mycket saker hela tiden. Sen vet jag inte, jag är inte diagnoserad med ADHD eller så här. Jag hade inte varit förvånad om jag hade fått några tecken på det om jag hade gjort den kollen, men jag har aldrig känt behov av att göra det senare under åren på det. Men har en yngre bror som har fått det och ser en del likheter mellan oss båda.
Men det här som du säger att du inte tyckte att du blev tillräckligt stimulerad, var det liksom för tråkigt, var det för basic, var det liksom...
Ja, men jag tyckte väl lite att antingen kunde det vara att jag inte kände vad ska jag med det här till. Jag förstod inte värdet av varför lär jag mig det här. Förstod inte, ja, men jag hade en jättebra lärare under hela högstadiet som var historielärare. Det blev också, var också min mentor då. Han var jättebra och hade historia. Och jag ifrågasatt alltid. Jag ifrågasatt ganska mycket. Jag har alltid gjort det i livet, tror jag. Jag ifrågasatt, varför har vi historia och pratar inte om framtiden? Borde inte det vara ett ämne? Och sen till slut, efter 4 års argumentation, så fick jag en framtidslektion som vi hade i klassen.
Vad fint av läraren att lyssna på dig.
Ja, men vi fick lite gehör där. Sista månaden när vi skulle gå ut nian så fick vi lite framtidslektion. Men jag tror, vill förstå vad är värdet med att få detta. Och sen kunde det vara vissa delar som blev för monotont. Att sitta och räkna matte i den här boken hela tiden om och igen. Ja, kunde det okej. Jag hade inga problem med det, men det blev samma sak om och igen, liknande tal om och igen. Och förstod jag liksom inte meningen med att göra det. Sen när det byggde kanske större projekt eller någonting, så tror jag precis det bättre, för det passade mig bättre att förstå. Men det här är det, vi gör någonting konkret med det här. Jag vet vad jag kan använda det till. Och då kändes det roligare.
Spännande. Gud, vilken bra idé med det där med framtidslektionerna.
Ja.
Det kanske vore något att sätta på skolplanen mer.
Ja, men jag tror man ska bryta lite ibland. Ja. Man behöver bryta ut från vissa där mönster. För det blir monotomt. Man vill hitta en, alltså som lärare idag, det är jättesvårt att vara lärare idag. Alla har så mycket olika behov och delar liksom, det extra passen, särskilt stöd och vidare. Men alla har olika sätt att lära sig på. Och kan ta åt sig på olika sätt. Och någon tycker det är jättekul med historia, någon tycker inte det. Någon har jättestort intresse i hockey, någon har bara fotboll som intresse. Det är helt omöjligt att få in allt det här. Och jag hoppas lite, det är väl delvis det arbete vi driver, sen bygga IT-system mot skolor. Jag tror att det här kan lösa en del av det. Att jag har en filosofi om att om en lärare publicerar en uppgift som ska beröra, du ska skriva en undersökande text eller någonting om historien mellan de här årtionden eller årtusenden. Men vi kan ta vikingatiden eller någonting. Det kanske inte handlar om att alla måste växa till en sak på vikingatiden. Någon kanske är jätteintresserad av fordon och bilar. Ja, men fokusera hur fordonen funkade under den tiden med transporter. Någon annan kanske är jätteintresserad av vad gjorde man på fritiden på den tiden. Någon kanske är intresserad av skolfrågor. Så att du kan ta samma tidsepok eller samma typ av uppgift, men du kan vinkla lite grann. Och det här går inte idag för man inte har tid som lärare. Men med all teknik som finns idag med AI och du kan liksom anpassa det här, så tror jag att du kan göra väldigt mycket tweaks så att alla elever kan få en liten skillnad på sina uppgifter för att det ska passa dem bättre och skapa ett mer intresse. Och det här tror jag kan öka inlärning enormt mycket. Om man använder det på rätt sätt. Men också då inte göra att det blir mer belastat för lärare, för de har inte tiden att göra det tyvärr. Men jag tror att med lite digitala verktyg kan du göra mycket för att underlätta det.
Gud, jag älskar det här. När man, som du har gått igenom en svårighet och en riktig motgång i livet, tidigt i livet också. Och du identifierar ett problem. Men du vänder det där problemet till en möjlighet istället. Och så tänker att det är nog fler som har utmaningar med det här idag. Och ja, det ser vi. Var sjunde elev går ut skolan, grundskolan idag utan godkända betyg och utan möjlighet att söka sig vidare till gymnasiet. Ja. Liksom direkt. Det är ju fruktansvärda siffror. Och då ser du, vänta, vad kan vi göra? Och nu är man ju lite nyfiken på att höra hur det här entreprenörs skapet i dig växte. Mm. Från att du började då upptäcka det här med att ställa frågor i dataspelen, så det var nog första steget. Vad hände sen? Hur startade du ditt första företag?
Ja, men det första var den där Minecraft-servern liksom, och där och hade ett dialog-community där. Det var ingenting sina pengar. Jag gick back 200 månader på att driva den där, eller vad det var. Sparpengar. Sålde i samma veva typ jultidningar, Expressen, det där kommer att få lite.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Spar pengar och köpa godis och glass eller vad man gjorde. Lite dataprylar. Men det här började komma in lite försäljning. Sen var det först i nian som jag, vi skulle till klassresa och åka till Gotland, som alla stockholmare gör. Och man började tjäna in lite pengar för att man får inte samla upp elevers pengar eller föräldrars pengar för att åka. Så att vi började sälja massa underkläder och kakor och lite olika lösningar och var supersvårt att få det sålt. Och jag tyckte, men vad är det mer man behöver? Alla behöver mobilladdare. Kan vi inte gå ut och sälja mobilladdare? Och tyckte, det måste finnas någon som gör det, men fanns inte. Då gick jag lite såhär, men varför gör ingen det här? Frågade satellit och pratade med några av dem vi köpte typ kakor från. Bara, varför gör ni inte det här? Och då bara, nej men vi säljer kakor, punkt. Liksom. Ja. Så att efter det så var det bara ett skämt som jag fick om lärare. Bara, men du borde ju kanske göra det själv då, om du tycker att det är ett sånt problem. Prova att göra det själv. Så bara, haha, ungefär så skrattade vi åt det. Gick, skulle gå på sommarlov och sen så, men fan. Hur funkar det egentligen? Liksom? Mm. Hur köper folk på riktigt? Och inser att hitta den här sidan Alibaba.com som är en sida med kinesiska leverantörer direkt. Då kunde bara chatta med fabriker i Kina och inse att en mobilladdare kostar $1. Och det är samma laddare som typ Kjell & Company säljer för 200-300 spänn. Och inser, det är samma laddare, bara att den skeppas över och du betalar några kronor i frakt. Och så sett för mycket mer. Så att jag började importera mobilladdare och tyckte att det här kommer bli världens succé. Det slutade med att jag ändå sålde en laddare och det gick katastrof. Men det var otroligt, det var otroligt lärorikt att förstå hur det funkar med import och dela, bygga en hemsida, bygga en webbshop och liksom sätta upp de här delarna. Och då träffade jag också en första programmerare som var duktig på att programmera. Jag hade kunnat lite basklipp på min hemsida och lite enkla grejer, men kunde inte utveckla på det sättet. Hade inte tålamod för heller att lära mig, så att jag hittade en kille som var ungefär gammal också på nätet och började så här chatta, bara, kan inte vi göra någonting tillsammans? Så att vi började kolla på ett projekt och sen slutade med att sprang på en litet bolag som behövde bygga en app. Och han kunde bygga en app, så att innan vi visste ordet av det så sålde jag in en liten app som vi började bygga som en hobbygrej. Så vi byggde den åt företaget, några månader senare levererade vi, de var nöjda. Vi slet som ett as för att leverera den där, fick inte så mycket betalt, men det var sjukt kul. Och därefter kände vi, det här borde vi typ fortsätta med. Så började lägga ut inlägg på Facebook, bara programmerar med studenter, vill ha extra jobb. Vi bygger en app eller hemsida. 200 kronor i timman eller vad vi skrev, och det bara exploderade.
För att
det var liksom högkonjunktur, alla behövde IT-system, IT-konsult i Stockholm kostade 1 500 i timman, visste inte vi då, vi trodde 200 var mycket. Och började inse att det finns ett jättebehov av alla att digitaliseras. Mm. Och det var många som sa, okej, vi har låg budget, vi testar, det är värt att prova. Mm. Så mycket små lokala byggstädfirmor och liknande, men sen blev vi fler, sen började vi fler utvecklare, tog in fler gymnasiestudenter, alla gick ut gymnasiet, gick till universitet, och sen var vi på alla universitet i Sverige egentligen och jobbade med student-IT-consulting från universitet. Och körde det där, jobbade med större bolag också. Både de här små, men sen började vi jobba med stora börsnoterade bolag också. Vilket var skitspännande resa.
Fantastiskt. Hur gammal var du då?
Jag var 16 när jag drog igång det. Och sen sålde jag det för ett par år sedan och lämnade firman.
Och hur kunde du plugga under tiden då, medan du gjorde allt det här?
Så att jag kombinerade plugg, dataspel och jobb ungefär. Men det blev min hobby att driva bolag. Så att jag gick i skolan, gjorde allt det. Gymnasiet gick bra. Fick min intresse, började förstå vad jag kunde göra med sakerna och ting. Och gick teknik och började förstå. Men det här kan man lära sig från teknikkurserna. Och det här med matten nu, det blir ju applicerbart. För nu börjar jag räkna på kostnader och grejer här. Liksom. Mm. Räknar man finansiella siffror och sånt där. Så att det blir mer, jag såg ett värde att jobba med det. Och började såklart, jag la jättemycket tid på bolaget, enormt mycket tid, men då så fort man var klar med skolan iväg, ibland så gick jag på lunch, jag fått ett möte och bara hassla på och tyckte det var skitkul, så att för mig var det liksom min jobb, jag tänkte jag gör det här, det blir kul och sen går jag och pluggar universitetet, det var min plan, och sen går jag ut gymnasiet och inser liksom att, ja men det rullar på, jag har ändå 10 personer nu som jobbar deltid.
Du har liksom deltid. Inte tid med universitetet.
Nej, jag var såhär, alla jobbade deltid projektbas, det var ingen jättestor pengar och det var såhär, okej, men jag bor ändå hemma nu. Jag kanske ska lägga ett halvår, ett år på att bara testa. Mm. Om vi bara fortsätter när jag inte har skola under tiden. Och det började gå bra. Och rätt som det var så började jag kunna ta en liten lön, om väldigt lite, så kunde jag börja klara mig på den och börja leva på det här. Mm. Och från första heltanställda kollegorna och inse att det här är faktiskt ett bolag. Och jag har faktiskt någonting som fungerar. Och började skissa en massa sidogrejer, liksom sidoprojekt, och inse att det här var spännande. Men då hade jag typ aldrig träffat någon som var entreprenör. Jag visste inte vad det innebar. Men det var lite när jag gick ut gymnasiet och började träffa de andra entreprenörerna och liksom att det fanns ett umgänge, det fanns en värld med såna här konstiga människor som tycker att det är kul att jobba och det här är en hobby att arbeta och ifrågasätta och göra saker. Så därmed blev jag helt fast av entreprenörskapvärlden och kom aldrig till plugget igen.
Gud vad kul!
Det måste kännas bra efter att tänka den här mentorns livsstång på något sätt och säga att det kommer aldrig bli någonting. Mm. Alltså, jag kommer ihåg att du någon gång så här tänkte det, att din, nu blev det visst någonting av mig, eller vad det är?
Revanschen, ja, liksom.
Ja, men jag tror, jag inser att revanschlusten är absolut någonting som driver mig. Men jag känner ju fortfarande ganska ofta man lever på så här lånad tid. Så här. Mm. Om det ska skita sig, som var domedagen, vilket jag många gånger känner, det kommer skita sig. Men kan vi inte pusha oss hur långt vi kan ta det? Mm. För det är så här, jag ändå mentalt, sen jag började driva bolag, så här, det kommer skita sig. Det vet jag om. Det var det jag hade hört hela tiden. Men hur långt kan vi gå?
Men du tror väl fortfarande inte på den där jäkla mentorns ord?
Men de sitter. De sitter kvar, absolut. Än idag så kan de liksom eka lite hela tiden. Men det är också en drivkraft i det. Att så här, det är så fler som säger att det kommer aldrig funka. Och det hör man ofta. Det har liksom, man lär sig att det rinner av en. Men det blir också en stor drivkraft för min del. Okej, okay. Men det känns väldigt bra att kunna komma tillbaka. Och inte säga någonting. Mm. Men bara markera så här. Vi klarade faktiskt göra det här. Det statementet vill man göra.
Mm. Tycker du att vi lär oss tillräckligt mycket om entreprenörskap i skolan idag? Bara att ta en liten kort passus. När jag var liten, jag är ju betydligt äldre än vad ni två är, då, alltså, min bild då var att man pratade aldrig om entreprenörskap. Alltså det här med att starta företag. Då gick allting ut på att man skulle få ett fast jobb. Det var liksom det finaste som fanns i hela världen. Det var först när jag började plugga på journalisthögskolan som första gången fanns en sån här frilanskurs. Och det var då man touchade vid att man kan faktiskt starta ett eget företag och typ sälja journalistiska texter, produkter och jada. Innan det hade inte varit ett ord. Liksom. Men hur är det idag? Med din bild?
Det beror lite på vad man... Det kommer på gymnasiet, börjar komma. Man kan dela upp det i två delar. Det ena är hur folk ser på entreprenörskap bra. Entreprenörskap har blivit jättekult. Alltså jättekult av någon anledning de senaste åren. Och framförallt i sociala medier där det byggs, och jag måste väl säga en fejkad bild på vad det här innebär. Där det handlar om att det är glamoröst, du åker runt i sportbilar, du lever privatjets och vad det nu än handlar om och vad man hittar på. Och du tjänar sjukt mycket pengar på att inte jobba. Det är lite det som har byggts upp senaste tiden, åren på sociala medier. Jag är inte säker att ni har sett liknande grejer också. Och det är helt fel bild. Att vara entreprenören är liksom, det är så upp och nervänt det där, för att du jobbar mest. Först ska dina anställda ha lön, sen ska jag kanske investera lön, sen ska banken ha betalt och vidare. Du är den som får betalt sist och kanske aldrig får betalt, men du är den som lägger in mest ekonomisk risk, lägger in mest timmar, sliter mest för det. Och jag tror aldrig jag träffar någon som är entreprenör genuin som bygger bra bolag som känner så här, jag gör det här för att jag ska tjäna snabba pengar. För du tjänar inte snabba pengar. Det är typ en vanlig fråga jag får på sociala medier. Så här, hur tjänar jag pengar snabbt? Så här, ett, går inte, eller om man ska med något svar, gå och bli säljare. Ring och sälj telefonabonnemang eller någonting. Där kan du tjäna pengar snabbt. Men du gör inte på B-företag. Jag jobbade med bolag i 5-6 år innan jag tog ut en krona i lön. Och levde på min CSN på 1000 spänn i månaden som alla andra. Och körde. För det behövs, det tar tid.
Men och jag, vad var det som drev dig då?
Jag tyckte det var kul. Det var kul att se så här, oj, det här var häftigt, vi kunde göra det här. Nu fick vi en kund, det blir jättespännande. Och om vi levererar det här kan vi göra den här skillnaden för den kunden. Och bara så här, det här är häftigt. Och det blir som ett sport, liksom ett spel. Och så här, vad kan vi göra här? Kan jag få den kunden? Det där vore en drömkund att få. Hur får vi den? Och sen få den, bara yes! Hur tar vi nästa? Det blir liksom en rätt häftig grej att kunna göra. Så att, men jag tycker att entreprenörskap i skolan börjar komma mer och mer. Social mediebilden tycker jag är skev. Och vill punktera det. Men i skolan blir det mer och mer, framförallt på gymnasiet. Andra blir lite entreprenörskapskurser, vilket är bra. Och det är fler skolor som tar in, ja, men det kan vara Draknäs koncept, eller man tar in utomstående företag att komma och prata. Men jag skulle säga att frågan är lite större än så också. Det handlar ju om entreprenörskap är ett sätt att gå sin egen väg. Som sa, traditionellt att du tar ett stabilt jobb, du går kanske pluggar, du tar ett jobb och så jobbar du där hela livet ut. Jag tror det är viktigt att upplysa andra karriärsmöjligheter. Både inom entreprenörskap, det kan vara folk som åker runt, sociala medier, influencers, eller du idrottare på elitnivå. Liksom, hur gör man? För det är väldigt lätt där i tonåren att de här drömmarna dör ut, som man kanske har, att jag ska bli artist eller jag ska göra det här. Alltså, det kanske inte funkar eller någonting. Men du får aldrig höra någon som faktiskt har gjort det och prata om, vill du göra på riktigt, testa och gå lite den här vägen och peka i rätt riktning. Så jag tror att det viktigaste handlar inte om att du ska jobba på bolag eller ska jobba, ta ett stabilt jobb, utan det handlar om att hitta vad du vill göra och vad, ibland måste man få ta sin egna väg. Och sen kanske det skiter sig. Men då kan man alltid gå tillbaka. Och det har varit min trygghet. Så här. Jag tog gymnasiet, för mig var det viktigt att gå ut det, så jag hade betyg med mig. Och jag vet, så här, universitetet har stått där i flera hundra år, den byggnaden. Jag kan alltid gå tillbaka. Om det skulle behövas. Nu känns det inte som att jag troligen kommer göra det någon gång. Men i många år så var det en otrolig trygghet att veta att den finns där. Och det gjorde att jag vågade satsa lite mer hela tiden. För att det var inte det viktigaste hur det gick varje månad för mig. Utan så här, det var väldigt lärorikt.
Jag tror faktiskt att vi kan, alltså just i skolan, göra mycket. För nu gick jag ut gymnasiet för ett år sedan. Men att det, jag tycker det är tråkigt. Alltså nu också när jag har en enskild firma. Liksom, så här, jag har fan inte lärt mig någonting från skolan. Och det är så här, vad fan, typ i hemkunskapen. Vi lärde oss liksom absolut saker. Men det var, jag hade gärna hellre velat lära mig liksom hur man gör. Hur betalar man själv skatt. Alltså alla de här grejerna. För det blir ju lättare om man har de kunskaperna innan. Och just att det inte blir lika läskigt på något sätt. När man vet, alltså när man väl vet hur man ska göra. Eller just att någon kommer och berättar, ah, så här gjorde jag. Och det tog så här lång tid. Och att man får den... Ja, men någon annan story också, att det blir lite tydligare att det faktiskt går att nå de målen. För det är liksom inte bara personer på distans man har sett på Insta någon gång, utan det är faktiskt personer som kommer dit och berättar att det går och exakt, så här kan man göra.
Ja, precis. Och om jag bara får fylla på vad du säger, så tänker jag att idag så märker man ju många av de här ekonomlinjerna och programmen, där får man ju lära sig mycket om entreprenörskap, alla får göra ett litet ungdomsföretag och sådär. Men jag tänker alla de andra, det är väl de som också minst lika mycket borde starta eller testa, alltså bara prova kanske. Starta företag, alltså vi snackar allt ifrån esteter till naturvetare till Ja, humanister,
social,
men allt vad det nu är. Det finns ju företag att starta inom allt möjligt, och det är precis som du säger då, man kan ju alltid falla tillbaka, våga prova lite. Jag tänker ja, men det är en ganska spännande resa du är inne på, som jag tycker fler borde inspireras av. Vad är den vanligaste frågan du får när du är ute och talar om det här från andra elever och så där, som kanske blir nyfikna?
Ja, men det vanligaste är, jag har någonting jag gått och funderat på länge, hur börjar jag? Eller vad ska jag göra med det här?
Och vad säger du då?
Bara börja. Ja, men då, det är tråkigt, men det är så sant i hela. Jag vet allt för många som lägger så mycket tid på att bygga logga, starta hemsida, skapa ett namn man har tänkt på liksom flera månader. Det ärliga svaret är att ingen bryr sig. Ingen bryr sig förrän du får en första kund och gör någonting åt kunden. Och många hör av sig, vi ska bygga en app, vi ska göra det här, liksom, vi ska göra jobbförmedlingsapp eller någonting. Så, okay. Men det ni vill göra är att pussla ett företag med en person. Har ni ett företag? Ja, det har vi. Men vi kan inte ta på den för vi har byggt en app. Jo, ni kan sitta en papper och penna och matcha folk ni känner till det företaget och lösa deras behov.
Ja.
Sen när ni svämmar över och ni sitter helt dränkta i papperbete, då kan ni investera. För då har ni kunder och faktiskt tjäna pengar på det.
Mm.
Men jag tror det här, det är ingen som bygger upp en affärsplan bara så här ska vi göra, går ut och kör, och framförallt inom första bolaget. Och så blir det som det blir, utan det blir alltid någonting annat.
Mm.
Även hur mycket man än tänker och planerar, så kommer det alltid vara annorlunda. Så att, jag antar att det är samma sak när ni pratar om att vi ska göra en podd första gången. Så här. Det blir lite annorlunda i slutändan i alla fall, hur man lägger upp det. Men att bara testa. Ta en mikrofon, ta någon kamera kanske, sätt dig och börja spela in någonting. Och se vad som händer.
Ja.
Vill folk lyssna på det? Eller är det inte intressant? Och vill folk, hur tar vi det vidare och skapar mer intresse? Så jag tror att minska det här planeringsstadiet av företagande och börja göra någonting. Det är först då du har ett företag.
Precis, just do it, trial and error. Ta ett steg, vad händer?
Den är väldigt viktig.
Gå vidare, testa.
Ja, det blir lite erfarenheter när det väl går skit också. Det här kanske man ska, det här kan jag jobba på nästa gång eller vad det nu än är. Så det, jag tycker du är så vis där. Man ska inte vara rädd för att just, alltså bara testa och göra någonting. För det är då något händer.
Så att det, och sen utvärdera hela tiden. Göra mer av det som går bra, göra mindre av det som inte går bra.
Exakt.
Brukar jag säga när jag utanför läser ner. Ja, men spännande. Berätta lite om ditt företag idag.
Vi bygger kanske det mest osexiga som vi brukar höra går att göra. Att vi bygger en administrativ skolplattform, så att vi hanterar allt från liksom schemaläggningen, vi har koll på alla vilka elever som går i skolan, alla register på alla elever, vårdnadshavare, alla personal, hanterar alla läxor, alla uppgifter, tar närvaron och sköter egentligen kommunikationen mellan hem och skola. Så att har någon barn så vet ni vad det är för system. Det finns massa olika som har funnits i sen 80-talet, så att det har funnits i 40 år. Är ni elever så sitter ni de här typ varje dag och tar del av läxor och planering och bedömningar. Vi bygger ett helt nytt sånt system. Jag vill först på 16 år att bygga något nytt i en rätt trött bransch. Och ser ett jättevärde att jobba med skolan tillsammans med skolor och digitalisera. För det är en del av många saker för att skapa en bättre skola.
Hur kom det sig att det just blev det?
Frustration var det hela svaret. Vi började bygga konsultfirma, började göra lite system och bygga appar och sånt där. Och var så otroligt frustrerade över de systemen vi hade i skolan. Och bara, men varför är de så pass dåliga? Som var min naiva ärliga bedömning. Så här, hur kan det vara så svårt? Sen förstod man mycket mer hur komplex all världen är. Så att jag har respekt för alla konkurrenter som har gjort jättesatsningar tidigare och jobbat mycket med det. Men det har stått still och det har varit någon syn på att skolan inte är viktig, investerare vill inte investera i skolan för att, alltså bolag som jobbar med skolan, för det är för långa processer, det finns inga pengar att tjäna och vad det nu handlar om. Men, så här, men frågan är så mycket större och så mycket viktigare än så. Så att jag tror bara vi vred om lite saker så kunde vi bara bygga om allting. Men det krävdes en stark vilja att så här, vi går in och förändrar någonting. Men det började med frustration.
Något mer råd du vill ge till den entreprenören, unga entreprenör som då kanske har vågat följa ditt första råd, det vill säga sluta snacka, börja gör liksom, börja bara. Är det någonting mer som har liksom någon lärdom du har dragit som du skulle kunna tipsa vidare om så att någon annan slipper göra samma vurpa?
Nej, men först ska jag börja få igång lite kunder, få lite någon värme att bara fungera, även om du sitter och sliter allt själv. Sen skulle jag bara så här, ja, men, gå på lite event. Det finns massa Facebook-officiella event som träffar eller allmänt, och bara hitta andra människor du kan prata om det. För att är du i skolan och pratar om det eller bland dina kompisar eller femårsfamiljen, om ingen driver företag kommer ingen förstå vad det innebär. Man behöver omge sig med människor som förstår vad det innebär. För det kommer göra mycket bättre på alla, oavsett om det är entreprenörskap det handlar om. Du behöver umgås med människor som har liknande intressen. Mm. För då kan man lära sig. Och jag har lärt mig sjukt mycket på att jag ofta hamnade där alla andra var äldre. Jag var alltid yngst i alla sammanhang. Jag är fortfarande yngst i alla sammanhang.
Mm.
Men får så mycket information. Så här gör vi, så här jobbar vi. Oj, ni har 100 anställda. Vi är 25.
Mm.
Men ja, men någon, jag hörde någon som var 25 innan. Bara, oj, vi är en anställd. Ni är 25. Det är helt galet.
Mm.
Du kommer ju närmare hela tiden. Men det är så mer information och kunskap du kan få med dig. Det är jättelärorikt.
Mm.
Och nu tar jag åt mig mycket mer information tror jag än vad jag gjorde i skolan. För att nu se värdet i att det här kommer jag nog behöva använda mig av.
Mm.
Och då känns det mer praktiskt att kunna använda.
Mm. Om vi backar bandet till där vi började med mobbning, vilket ju är ett otroligt stort samhällsproblem idag. Som sagt, tre elever i varje klass känner sig kränkta och är mobbade. Hur tycker du att vi på en samhällsnivå ska göra någonting åt det? Vad skulle du se för åtgärd som vi kan helt enkelt ändra i samhället för att färre barn ska behöva uppleva det här hemska helvetet?
Jag tror att alla bör göra sin del. Det går från väldigt, väldigt många perspektiv. Det är inte bara att någon kan lösa det. Det går inte att skylla på en lärare, det går inte att skylla på en politiker, det går inte att skylla på en IT-leverantör. Jag tror en gemensamhet med allihopa är jätteviktig. Och det är såklart viktigt att börja prata om. Jag upplever att det är mer som pratar om det nu. Men ibland tror jag att många som kanske känns utanför, det är svårt att förstå att det är mobbning eller vad det handlar om eller något annat. Liksom. Mm. Utan det ordet kan användas liksom på fel sätt också. Utan det är mer så här, det är någonting som händer och alla ska på något sätt känna sig välkomna och inspirerade.
Mm.
Men skolan i sig själv står inför en jätteutmaning. Det har gjort det många år. Det är svårt med elevhälsa. Politikerna jobbar rätt hårt med att hitta en lösning. Men jag tror att grundproblematik då sedan mobbning och psykisk ohälsa är att det tar så otroligt lång tid att upptäcka. Mycket agerande kommer när det har gått lite för långt. Och jag vet många skolor som ärligt kan säga att det tar oss ett halvår innan vi liksom fångar upp någonting att det här faktiskt har hänt.
Mm.
Och kan börja agera på det. Så en större skola eller en kommun, så här, det tar lång tid att agera på det. Men om du börjar må dåligt och det går flera månader, så kommer du med all sannolikhet inte börja må bättre, utan det kommer gå ner.
Mm.
Och det gör liksom att idag går hela samhällets resurser åt att hjälpa de som är i absoluta botten. Så att de som slår larm om psykisk ohälsa är ofta så här, ja, men det är väntetid på x månader.
Mm.
Så här, då kommer du troligtvis komma till den där hjälpen eller söka. Det kan vara, och det har inte med mobbning att göra, det kan vara hela psykisk ohälsa, det kan jätteberätta vad det kan handla om.
Mm.
Fysiskt eller psykiskt. Du söker hjälp, då vill du ha hjälp nu. Och inte om ett halvår eller om några veckor eller några månader. För då känner du inte prioriterad, du känner inte hörd. Och det du behöver då är någon som fångar dig så fort som möjligt, agera på det. Så jag tror att för skolan så är det största vikten att upptäcka det så fort som möjligt.
Och apropå det du säger, ett halvår, det är ju en enorm tid, särskilt i ett barns liv. Hur kan det ta så lång tid? Jag tänker, det är bara, vi har alla erfarenheter av skolan, nästan alla. Liksom. Tänk er in i att ni skulle vara andra elever, eller framförallt de då vuxna som bär ansvaret, alltså lärare och så vidare. Man ser väl ganska snabbt, mycket snabbare än ett halvår om det är ett barn som blir systematiskt uteslutet, eller?
Ja.
Jag tror att,
vad är det som kommer i vägen? Varför vågar inte fler då göra någonting snabbare?
Jag tror att det är lätt att en lärare sitter ju, de har ju flera klasser liksom ofta, om du höll i högre grad, har många klasser olika, och du kanske är idrottslärare, du ser som en idrotten. Men du kanske inte jobbar med hela skolan heltid eller vad det nu handlar om. Så du kanske inte träffar de andra lärarna lika ofta och pratar. Och så är det massa elever. Och det är väl det här som blir utmanande. Så här, alla lärare ska stämma om varandra. För att alla lärare kan se någon liten tendens men förstår inte liksom allvaret i den stora hela delen. Och delvis det här har jag skylt på vår bransch och hela liksom IT-delen. För att där dokumenterar du saker som händer varje lektion och så vidare. Men det finns ingen centralt ställe att kunna följa upp delar och få se vad som händer. Elevhälsoteamet kan inte få de här larmrapporterna snabbare. Liksom. Och där tror vi stenhårt att vi som leverantör med IT-system kan göra en skillnad. Så här, hjälpa att hitta de här tidigare och markera att nu har vi någonting som händer i den här klassen. Vi bör kolla lite extra på den. Mm. Vi kan det lösa det, vi kan det berätta vad som har hänt, men vi kan förhoppningsvis hjälpa att flagga någonting tidigare.
Mm.
För annars är det liksom att man har utvecklingssamtalen en gång per termin i skolan. Och det blir då det kommer upp kanske. Hur mår du egentligen? Så här, ja, men jag pratar med föräldrarna, så här, det känns inte bra. Nej, vi har det här av läraren. Och så kan det, då börjar det byggas en bild av vad som hänt. Och då börjar man liksom förstå att oj, vi kanske måste agera. Men det största svårigheten tror jag för skolan, det är de eleverna som presterar bra. Mm. Betygsmässigt. De är duktiga i skolan, men mår dåligt. För det gör ju sen att sen halkar ju ofta betyg och alltid ner och kraschar också. Men att de gör ett dåligt prov, de får lite mer frånvaro. Och ofta ser reaktionen på det så här, men det är lugnt, alla har en dålig dag. För det kan ju vara så.
Mm.
Men du kanske inte ser trenden att men i det här registret som vi sitter på så har föräldrarna separerat. Du ser att föräldrarna har bytt adress.
Mm.
Men eleven kanske inte har pratat om det så, men du har i systemet, kan du säga Skatteverket, de har separerat. Det ligger i sina IT-system. Ja, men där kan du också fånga upp, okej, nu har de föräldrarna flyttat isär och du ser att eleven har högre frånvaro. Det här borde vi prata om och adressera. Och inte låta det gå för lång tid. För att det kanske är lugnt. Allt kanske bara är en dålig dag, dålig vecka. Men man bör få fånga det så fort som möjligt och prata med eleven om det. Så att den får känna sig hörd. Jag tror att det är superviktigt.
Mm. Ja, det här med kommunikation är ju väldigt viktigt.
Mm.
Och sen tror jag också att, men speciellt i yngre åldrar, att det är vissa lärare som ser det så här som att ja, men det är barn som är barn. Att det är liksom, ja, men det är, så är det lite. Men att man också ser allvaret i varenda grej. Precis som du säger också, att fånga in det snabbt. Är det, ja, nu har det varit två raster idag där den här personen blir inte får vara med eller så är, säger folk något taskigt eller puttar den. Och att man liksom inte bara tänker att det löser sig, utan att man direkt fångar upp och ser hur det här kan urarta snabbt.
Mm.
Det tror jag är väldigt viktigt, att man inte bara tar det som en liten viftning, utan att man faktiskt lägger lite.
Och även, till den, och även till andra elever kan man tillägga. Ja. Ser man någon som, det här känns lite konstigt, lyft det. För ofta ser eleverna mer, men man kanske inte förstår helheten, än vad kanske en lärare ser.
Mm.
För det görs ju ofta när läraren kanske går undan eller någonting eller inte befinner sig där.
Mm.
Typ i omklädningsrummet. Det är inte lika ofta kanske i idrottssalen, men det är kanske mer omklädningsrummet när läraren inte är på plats.
Mm.
Men eleverna ser ofta och hör mer och säger, lyft det. Och då är det så här, den läraren som får höra detta, den vuxen som får detta, ta det på allvar liksom, och döm inte på något sätt, utan ta med det så här, vi ska kolla på det liksom, och ta upp det och peka inte ut vem personen har varit, eller så här, låt den vara liksom anonym i det hela, men den bara får dela med sig av någonting, för då har den adresserat en flagga och den flaggan ska tas på allvar. Och den ska inte bli utpekad något, för då kan den hamna i sämre tillvaro liksom. För det är superviktigt att inte säga att den personen sa att det här händer. Det kan bli katastrofalt. Liksom, så här.
Just det. Jag hade en kollega träffar, eller vad man ska kalla honom. Han var skolledare på den tiden. Var för flera år sedan det här. Jag modererade något event som hette, vad den heter. Det var i alla fall en massa offentliga människor där som höll på med teknik. Och bland annat den här skolledaren, Peyman Vahedi hette han, uppe i Kramfors vill jag minnas att det var. Och han var trött på att det var så många elever som mådde skitdåligt och också många lärare som mådde skitdåligt. Och att det var så mycket kränkningar, mobbning och elände. Dåliga skolresultat, som ett brev på posten såklart i följd. Så han skapade en egen app där han ställde en fråga till varje elev varje dag automatiskt i den appen. Och det var frågan, känner du dig trygg i skolan idag? Det gick också ut till alla lärare. Rött eller grönt? Och ifall, regeln var att ifall någon tryckte på rött, då gick det direkt en signal till honom som skolledare och till kuratorn. Och någon av dem fick släppa allt. Och bara ta direkt tag i det här barnet eller den här läraren för den delen. Och göra det till prio ett. Och det tycker jag är så jäkla bra.
Verkligen.
Har ni den lösningen i er lilla app också? Eller inte bara lilla app, utan det är väl en stor jäkla skolplattform?
Ja, men vi har inte tagit det steget ännu. Vi håller på att kolla mycket på vad som händer. Och regeringen jobbar ju väldigt mycket, skolpolitiken jobbar väldigt mycket nu på Lotta bland annat. På så här. Skolministern jobbar rätt mycket så här, förstå vad ska vi göra, hur ska vi vrida om det, för det kommer ganska mycket förändring just nu inom elevhälsa och så här, hur man ska jobba med det, vems ansvar är det på skolan. Så
det.
Vi följer lite de delarna och sen är utmaningen, skolorna jobbar så otroligt olika, alla har ju sina sätt att göra det på.
Precis.
Och det är så här, kan du ha den där röd-grön klappen och folk kan använda det på rätt sätt, är det jättebra.
Ja.
Sen kommer det finnas de elever som tycker att det är skitkul att klicka på rött. Vi vill markera mat, så den var dålig i skolan liksom så här, och det är trea rött. Så du kan liksom, det är svårt att du vill ha bra svar på det som är ärliga. Och det är det som alltid är svårigheten. Så här, du kan vara sur över någonting. Eller någon som tog någons penna i klassrummet. Så här, men det är inte en röd knapp kanske. Men du klickar det för att du vill markera eller någonting. Så, att, så risken är att det liksom svämmar över på det sättet. Och då blir det att den röda inte hörs. Så att, kan man få det att fungera så världsklass. Men det kräver ju rätt mycket resurser av skolorna eller kommunen i det fallet. Att kunna agera och ha resurserna för det.
Ja, underbart.
Är det några sista ord du vill skicka med, Adrian, till den elev som befinner sig där du var när du var mitt i helvetet som mellanstadieelev?
Jag skulle säga prata med någon vuxen. Och jag skulle även säga, om du har svårt att prata med föräldrar eller vad det är, prata med syskon om det går. Eller någon annan, kan vara en släkting eller någonting, du har någon person nära. Eller någon kompis förälder för den delen. Men också kanske en annan lärare. Och det behöver inte nödvändigtvis vara en mentor. Känner någon problem med mentor, gå till andra lärare på skolan. För jag tror, det hade jag gjort det också, tror jag det hade hjälpt rätt mycket. Att vi faktiskt hade sett en helt annan lärare på skolan. Mm. Som då kunde liksom, vad är det som händer? För att majoriteten av alla lärare, 99%, vill barnets bästa. Det är därför de är lärare. Mm. Sen finns det någon procent eller knappt det som har råkat hamna där av någon helt anledning som man inte förstår, som inte borde vara där. Men de här lärarna som är eldsjälar, som är duktiga, prata med dem. Det kan vara en fritidspedagog, någon som står och kafeterar på skolan, lyfter med dem, fråga, ska det vara så här liksom? För då kan de hjälpa att agera. Men det är väldigt skönt om man står i den sitt som elev att få hjälp utifrån, få någon man kan prata med och känna sig sedd av i alla fall någon. Mm. Även om man blir sedd av alla så blir i alla fall sedd av någon person. Mm. Det gör otroligt mycket. Och sen till alla andra elever, så här, säg hej till folk. Ge en high five eller någonting när du passerar. Säg någonting, för det kommer göra otroligt mycket och det kan förändras någon dag.
Så otroligt kloka och viktiga ord. Vi är så glada, Adrian Andersson, att du kom hit till berätta allt det här. Och du betyder mycket som förebild som verkligen kan berätta att det går att gå från det här jäkla mörklet till att stå här idag som du gör, framgångsrik, ung serieentreprenör.
Verkligen.
Jättekul. Tilda, någonting du vill skicka med till våra kära lyssnare?
Ja, det är väl lite som du sa, men just att bara säga hej. Det tar en sekund och det kan göra all skillnad och det är vi alla kapabla av att göra.
Så är det. Hej är ett magiskt ord, där börjar så mycket. Så hej vill vi säga till dig som lyssnar, du är alldeles fantastisk, du är värd att må bra, du är värdefull. Ta hand om dig, passa på och ta Adrian på orden och bara säg hej till någon nu, gör det. Du kan säga det digitalt till och med, bara messa, mejla, ring, gör vad du vill. Och till dig som har lyssnat säger vi
tack för att du har lyssnat.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.